Välkommen till Tyresö-radion. Nu är denna varma sommar nästan slut och vi går in på de vanliga sändningarna igen med oss radiomakare. Och jag heter Lena Hjelmerus och du kanske känner igen min röst. Och idag så kommer vi att prata med Ingela Örtendahl som är Tyresöbo. Och du ska få presentera dig själv här, men välkommen Ingela.
Tack.
Anledningen till att jag tog kontakt med dig, det var att jag hittade en bok uppe i delikatessboden när jag var där för att köpa lite trevligheter.
Mm.
Och då insåg jag ju plötsligt att jag känner ju dig lite grann.
Ja, precis.
Och så din bok, så då var det ju väldigt naturligt att jag började bläddra i den. Och så blev jag så fascinerad. Nu tror jag att du ska få börja med att berätta lite vem du är.
Ja. Jag har ett litet förflutet i Tyresö strand, fast det ligger längre tillbaka i tiden, 80-90-tal. Och då var jag liksom medboende i en stuga på Strandallén 51, precis mittemot badet. Och sen när jag då kom tillbaka till Tyresö, så var det mera en längtan efter havet som drev mig faktiskt. Och då hittade jag liksom de här nybyggena som jag hakade på.
Ja, för du bor nere i strand vid strandängarna.
Ja, ja.
Och det är de här husen som byggdes för 4-5 år sedan.
Ja, det är 4,5 år sedan nu jag flyttade in.
Men du bor inte alldeles längst ut i vattnet, hoppas jag.
Nej,
nej.
Det tycker jag är lite misslyckat, men det är en annan historia.
Ja, det är skönt att du är på torra land i alla fall.
Ja.
Och trivs du i Tyresö?
Ja, alltså, jag tycker det finns många poäng. Det finns väl alltid saker som man inte är nöjd med, men alltså havet finns där och jag ser det varje dag och njuter verkligen av det.
Ja, det är väl kommunikationen kanske på den smala
vägen
till stan.
Den är inte så trivsam.
Nej, det är många som bor i strand nu som plågas av de ombyggnationerna i rondellerna.
Mm.
Men det är roligt ändå att du hittade tillbaka hit.
Ja.
Eftersom vi då också har träffats tidigare i livet.
Ja.
Nu måste vi nog börja tala om vad boken heter. Och den heter Sportstugan bland blåbär och lingonris. Och jag har ett fritidshus i ett annat område, i en annan kommun. Men det området är ungefär som jag ser när jag tittar igenom boken.
Mm.
Likadant, det byggdes på 30-40-talet när människor från Stockholms innerstad skaffade sig ett sommarnöje eller ett fritidshus.
Precis.
Och där jag bor är det lite grann samma utveckling som det är här på halvön, att det har blivit detaljplanering.
Mm.
Och i mitt område, där säljs det inte längre några fritidshus, utan det säljs villor på 40 kvadratmeter.
Mm.
Och det bara uttrycket i annonserna säger ju väldigt mycket om att det pågår en stor förvandling i de här områdena.
Ja, precis.
Och jag blev så fascinerad av att du har startat ett bokprojekt här. Nu måste du berätta om hur kom det sig?
Ja, alltså det var inte alls, när jag flyttade in så hade jag ingen tanke på någonting sånt här. Utan det var en av de här små fritidshusen som var till salu och visning. Och då gick jag på visningen och gick runt och liksom kände att, alltså jag hade aldrig träffat personen som hade bott där, som var död. Men jag greps av liksom någon slags personlighet i det som var trädgården och huset. Och där var ju fullt möblerat fortfarande med böcker på hyllan och grejer i köket. Och det var liksom sådär, lite så att jag kände den här personen utan att känna honom överhuvudtaget. Men då så tänkte jag, det här kommer ju att försvinna. Och då tänkte jag, det här måste jag dokumentera. Och det var så det började. Och jag gick runt, fotograferade väldigt mycket för att liksom mera att spara det här minnet jag hade av och känslan av huset och trädgården.
Då tidigare på 80-90-talet när du hade tillbringade tid här ute, då var det ett sånt där litet hus förstås.
Ja, det var det.
Ja. Mm. Så att du kände dig lite hemma igen?
Ja, både och. Mm. Det här var någonting annat tycker jag. För att det här var, jag kände mig inte hemma i det, utan det var mer att jag kände personen. Mm. Det kanske låter löjligt, men jag fick en stark känsla i huset.
Mm. Det talar till dig.
Ja.
Och då föddes idén med att du ville beskriva de här gamla husen. Ja, de som fanns kvar.
Ja, alltså det började egentligen med att jag måste göra något av det där huset. Och sen blev det liksom så här, jaha, men då pratade jag med någon om det. Och så sa hon då, ja men jag känner någon som du borde då träffa. Och då ringde jag upp. Det var väldigt vanligt att jag ringde upp personen och presenterade mig. Och de hade ju ingen aning om vem jag var från början. Men de allra flesta var jättepositiva på en gång till det här och ville gärna träffa mig och tillät mig då att intervjua dem. Och sen fick jag då, många fick jag ju låna fotografier och skanna eller fotografera av och sållade liksom. Och sen skrev jag texterna, alla texterna i princip har jag skrivit själv då, men de har läst dem efteråt. Och godkänt eller lagt till eller velat ta bort någonting. Och det har jag varit öppen för då.
Den här boken den inleds ju med en lista över alla de här personerna som du har intervjuat.
Ja.
Och den är lite lång kanske för att läsa upp hela. Ja, vi kan väl göra det. Bernt Lindberg, Eva Melin Wassberg, Gustav och Annette On, Staffan Sjödin och Karin von Horn Sjödin, Rodica Strömbäck, Margareta Söderqvist, Kerstin och Gunnar Tegman, Inger Thorin, Marianne Wallin, Kjell Åkerblom, Gunni Andersson för Döman, Charlotte och Gert Bjarnholt, Inger Siré, Åke Syrus, Jan Eriksson, Eva Hammar, Börje Hillman, Bitte Isaksson, Stig Jarefelt, Gunnar Lax, Sonja Lettman Mars för Döman och Bernt och Irene Nacksten. Och det är ju Tyresöbor som jag hoppas nu lyssnar på det här programmet.
Ja.
För att du har... Jag blev så fascinerad. Det är så fina intervjuer. Satt du med en bandspelare när folk pratade?
Nej, alltså jag lyssnade med båda öronen och gjorde lite korta anteckningar på papper. Och sen gick jag väldigt snabbt hem och skrev ihop det för att jag liksom skulle ha det så aktuellt och så levande för mig. Och sen fick de själva då läsa vad jag hade skrivit och kommentera om de tyckte något inte stämde eller om de ville ta bort någonting eller ville lägga till någonting. Och det var jag helt öppen för då.
Jag känner ju inte kanske någon av de här människorna, men även jag får ju en bild av dem när jag läser det här. Och jag får en bild av hur de hade det då på 1930- och 40-talet när de med sina föräldrar kom ut hit. Och hur livet gestaltade sig. Och du har beskrivit inte bara att man gick och handlade utan också vad man handlade. Du har skrivit om detaljerna, om mjölkchoklad och hur vad som fanns i affären och när fisken kom. Och just det gör att även om man inte har bott ute på strand eller känt någon av de här personerna så får man ändå en väldigt fin upplevelse, tycker jag.
Det är ju roligt.
Det kanske du har fått höra av fler.
Ja, det är många som känner igen sig fast de har bott på andra ställen också faktiskt. Och precis som du sa i inledningen där att det påminner om flera områden att, som har genomgått samma omvandling. Och att därför känner många igen sig.
Hur lång tid har det tagit att
få ihop det? Ja, det kan jag säga. Det tog nog säkert tre och ett halvt år. För jag började ganska fort med den här visningen, den första, efter jag hade flyttat in. Så att, och sen var jag ju färdig då. Oj, när var det? Jag hade ju release party hemma med alla som ville komma som hade medverkat då. Det var, måste ha varit hösten, förra hösten, ja.
Mm, 2017.
Ja.
Mm, mm, mm. I den här boken så finns det också, inte bara text, utan det finns en väldigt stor mängd fotografier.
Mm.
Det är fotografier ur privata fotoalbum.
Mm.
Och det är lite mer officiella bilder. Det finns några gamla vykort. Det finns en del gamla bilder från Hembygdsföreningens arkiv.
Ja.
Hur fick du tillgång till alla dessa foton?
Nej, men alltså jag var ju sådär frågvis och frågade, har du några bilder som jag kan få låna och fotografera av som kan passa? Och många hade ju också ritningar och jag har ju fått sålla för att det var...
Du hade ännu mera bilder.
Ja, det fanns ännu mera bilder. Men just det där mängden var ju också så rolig, för då kunde man verkligen plocka in det som kändes mest relevant och passande i sammanhanget.
Ja, för bilderna stämmer väldigt bra med texten.
Mm.
Också någonting som slog mig när jag läste det här, att när du skriver till exempel om fisket, och, eller man köpte fisk eller fiskade själv, ja, men då har du ett foto på någon som sitter där med en jättestor fisk.
Mm.
Så att det blir en väldigt fin helhetsupplevelse.
Mm.
Har du gjort böcker förr?
Jag har varit medförfattare i böcker, men på ett professionellt stadium i mitt yrke, så att säga.
Ja, då måste jag fråga vad du har för yrke.
Ja, jag är arbetsterapeut.
Ja, det visste jag ju egentligen. Ja. Vi säger det för lyssnarnas skull.
Ja.
Ja. Ja, så du har sysslat ändå med böcker och...
Även med intervjuer på det sättet i yrket har jag gjort rätt mycket. Mm. Eftersom jag satt på en utrednings... enhet.
Mm. Sen är det ju det här att få ihop det till någon slags layout. Då. Mm. Och du har gjort allting själv i den här boken.
Nej,
nej.
Det har jag faktiskt inte. Så han som har gjort layouten finns med i den här listan nu. Tack till.
Ja, det var en lista till där för de som hade hjälpt dig.
Och han som har gjort layouten heter Einar Larsson och finns i Skåne.
Mm.
Men sånt är ju inget problem numera när man har mail och internet.
Och sen har du gett ut den på ett litet förlag som heter Humlesurr.
Ja, alltså det är mitt eget.
Det är ditt eget?
Ja.
Ja.
Men tryckeriet har ju då också varit mig behjälplig och ligger ju ute i Tyresö också. Mm.
Så det är ett lokalt tryckeri?
Ja.
Ja. Ren lokalprodukt.
Ja, en ren nästan får man väl säga då.
Man kan ju tycka kanske att det är en liten smal bok för en viss befolkning. Mm. Men som jag sa i början så har ju jag haft glädje av den här boken med relation till det fritidshusområde som jag nu bor i och som upplever en förändring.
Mm.
Den bok som jag inhandlade var du redan inne på tredje tryckningen.
Ja, just det.
Hur går försäljningen?
Ja, det har ju gått bra. Nu är tredje tryckningen, jag tror inte att det blir fler.
Nej.
Utan nu har jag visserligen delvis varit väldigt aktiv och delat ut flygblad i brevlådor.
Mm.
Och där är jag egentligen inte alls färdig. Men värmen i sommar har gjort att jag har gått lite i stå med det. Så det ska jag göra igen och då kanske den här tredje tryckningen försvinner också.
Ja, ja. Ja, jag hoppas det, för att jag tycker det här är en bok som är väl värd att spridas. Och vi har ju i Tyresö några sådana här böcker skrivna och ritade av Tyresö-konstnärer och Tyresö-författare.
Mm.
Och det är ju viktigt när man bor på en plats att man ändå läser lite grann om historien.
Mm.
Och i synnerhet nu när det flyttar så många nya människor till Tyresö att man kan förstå lite grann i alla fall hur det var i det gamla Tyresö.
Mm. Alltså jag har ju varit väldigt medveten om att jag har begränsat mig till Tyresö strand, för annars tänkte jag, kan det bli liksom oöverskådligt?
Ja, och det kom ju för några år sedan också en bok om Halvön.
Just det.
Men den är ju inte alls lika detaljerad som din. Den går ju inte från tomt till tomt.
Nej.
Jag ska säga också, det finns en tomtkarta med i boken också. Mm. Så att man väldigt lätt kan identifiera de olika tomterna. Hur många tomter är det egentligen som det?
Åh, det kan inte jag säga. Nej. Så här på rak arm. Men jag har nog räknat det någon gång, men jag minns det inte. Men nu ska jag väl säga att jag har ytterligare en bok på gång.
Hur det?
Ja. Efter när den här var slut så sa jag, nej, nu blir det inga fler böcker. Och sen, bara några veckor senare, så hade jag börjat på nästa.
Nu måste du ge lite förhandstips här. Vad handlar den om?
Ja, den handlar egentligen också om Tyresö strand. Så det blir liksom som en påbyggnad på den här. Men då har jag, utgångsläget är dåtid, nutid. Så att jag vill koppla den gamla stugan till det som ligger där idag. För det är ju inte så genomgående så i den här boken. Mm. Utan det är, vissa nya hus har kommit till och kommit med i boken. Men nu är jag mycket mera vad ska man säga, fokuserad på att hitta det här. Och se hur samhället, det blir så tydligt hur det har utvecklats.
Ja, det fritidshusområde som jag då refererar till där jag bor, där var ju principen på 30- och 40-talet att husen skulle inte synas. Nej. De skulle vara insprängda och låga och i naturfärger så att de smälte in i skogsområdet.
Mm.
Nu har man ju en känsla av att det är tvärtom. De ska vara stora och de ska blänka och glas och de ska verkligen synas.
Mm.
Så att här finns ju ett väldigt skifte i hur man bygger i en skärgårdsmiljö.
Ja, och dessutom så är det så här att när någon bygger då lite högt så ska nästa då kanske bygga ännu lite högre för att få sjöutsikten. Så att det blir liksom en trappsteg nästan i naturen.
Ja, och det förändrar verkligen.
Ja, det förändrar otroligt hela miljön.
Ja. I den här boken så är du också kritisk mot kommunen på ganska många punkter.
Ja.
Det kan man säga att det har varit det här med restriktionerna, hur det skulle se ut, vilken färg man skulle ha. Och så plötsligt så släpper man allting och har inga restriktioner.
Nej, alls. I princip. Mm.
Vill du utveckla lite mer? Det fanns flera sådana där trådar.
Man på något sätt har man då hållit tillbaka hos en del som då har byggt färdigt under restriktionstiden. Och sen plötsligt, pang, så är förutsättningarna helt annorlunda. Och det finns, man släpps lös och det blir det som förut passade in som finns kvar, blir det en enorm kontrast till det nya som inte alls passar in i en skärgårdsmiljö, får man väl säga. Man har gått från en skärgårdsbebyggelse till ett villaområde.
Mm. Och ett ganska lyxigt villaområde.
Ja, dessutom.
När man tänker på att det är nära Stockholm och det är sjönära och har ett gott rykte.
Mm. Jag tänker på det som då jag fångades av när jag bodde där från början. Det var ju det här med det oreglerade, det här vilda. Alltså det fanns ju fullt med ängsblommor på den här björkdungen där vi hade huset. Och det fanns ramslök längs med kanten och det var näktergalen som sjöng i snåren, och det var, man kunde gå ner, det kan man naturligtvis fortfarande, man kunde gå ner till badet i badrock eller baddräkt och på morgonen direkt, och det var liksom, ja, det var verkligen ett annorlunda samhälle. Nu ses man ju lite suspekt om man skulle göra det.
Mm. Visst. Jag känner igen det där med att snåren huggs ner och näktergalarna försvinner.
Mm. Det var en näktergal kvar i år, fortfarande.
Jag har inte hört någon i år.
Nej.
Och det har ju att göra med att man har rensat bort stora buskage där de höll till.
Ja.
Mm. Ja, vi lever i en föränderlig värld och det är klart att vi måste vara öppna för att det förändras. Men det, vi har ju gjort en verklig kulturgärning här som har hjälpt oss att bevara det, hur det var.
Ja, det var ju mitt syfte.
Ja. Är det någonting nu jag har glömt att fråga dig om?
Nej, det är väl mera det där som jag har tänkt om alla personer som har medverkat. Att de har varit så öppna och delgett mig så mycket av det också på något sätt familjära. Och jag har ju lärt känna väldigt mycket människor. Inte kanske så djupt, men ändå på ett väldigt personligt sätt. Mm. Som jag tycker har varit otroligt inspirerande. Mm.
Och du har säkert fått väldigt många vänner också i hembygdsföreningen. Där jag förstår
ja, de
att du...
har ju varit jätteglada förstås för boken nu utan att de behövde anstränga sig. Där har jag haft ett litet, en liten presentation en kväll hos dem också.
Du är en del av Tyresös hembygdsförening, eller hembygdskunskap, vad vi ska kalla det för.
Ja, lite grann.
Men att Tyresöbor är vänliga och gärna berättar, och att det har blivit en så fin skildring av hur livet var tidigare då.
Mm.
Så den här boken tycker jag att ni Tyresöbor bör skaffa er. Och den finns alltså då till försäljning i Delikatessboden ute i Tyresöstrand.
Och i bokhandeln här i centrum.
Ja. Då, Ingela, så ska vi kanske höra om du vill ha någon önskemusik. Och det, hittar du inget så lägger jag på något annat som passar.
Ja.
Och så tackar jag så hemskt mycket för att du ville komma hit och prata om din bok idag.
Ja, det var roligt att få berätta faktiskt.
Det var aldrig havet och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida. Solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen. Medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din första min sida mot solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar rådde mig för världen. Medan du dränkte alla mina sorger. Älskling,